här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Och då kommer tillbaka till att läraren ska bli oersättlig. Då kan läraren gå in i den här rollen att bli guiden eller att bli inspiratören eller kreatören för eleven och därmed kunna hjälpa eleven nå mycket högre nöjd och bli mer inspirerad av utbildningen.
Vi sitter här i Tech-arenan vid Kallbadhuset i Visby och är Serendipity Challenge officiella podcast. Vi sänder live här i Almedalen i 3 dagar medan tävlingen om årets startup och årets tillväxtbolag pågår bakom oss. Eller egentligen inte, den är faktiskt klar och vi har lite information om vilka som har vunnit här. Här träffas vi och vi podcastar också live. Jag heter Mats Björk, jag är en digital strateg från Esatto och med mig som vanligt har jag
Andreas Kjellander, Creative Director på Gullers Grupp.
Men vi är inte själva, Andreas.
Naturligtvis är vi inte det. Vi har Karin Bjärde här. Varmt välkommen
tack
till studion.
Tack så mycket. Tack.
Jag tänker jag presenterar dig så får du stoppa mig nu om jag säger någonting som är helt galet. Men ni har ju nu faktiskt precis vunnit Nordens främsta startup på Serendipity Challenge. Grattis!
Ja, det är lite fortfarande otroligt när du säger det, men tack så jättemycket.
Det är Nordens, för vi har ju 50 stycken bolag som är här på Tech-arenan i Almedalen och det är ju bolag då från Sverige, Norge, Danmark och Finland representerade och ni var strået vassare helt enkelt.
Ja, det vet jag inte om vi var, men jag tycker det är så många imponerande bolag här, men givetvis är det jättekul att vi vann tävlingen och att folk får upp ögonen lite vad man kan göra inom utbildning. Det är en bransch där det inte finns så många stora bolag som har lyckats.
Ska vi börja just där, bara för att klara, för nu Mats och jag har ju liksom, vi har ju snackat lite innan här så vi vet ju vad ni gör, men kan du förklara i dina ord, vad är ni gör för någonting?
Ja, men det enklaste sättet att se det är att vi tror att Cognity kommer göra för utbildning som Apple gjorde för smartphonen egentligen. Att radikalt förbättra användarupplevelsen. Men vad vi gör med det är att vi har vi är ett techbolag som utvecklar intelligenta läroböcker för skolor runt om i världen. Utbildning är en vertikal i samhället som egentligen inte har sett teknik och digitalisering göra en rejäl påverkan på det. Och det är det vi vill ändra. Och vi tror att den här debatten om är utbildning eller behövs teknik i utbildning, det är en väldigt konstig frågeställning enligt oss. Ja. Det finns jättemycket positivt man kan göra om man designar tekniken på rätt sätt.
Skol- och utbildningsfrågan är också, den är nästan lika upprörande för människor som vårdfrågan. Så det är liksom ett tuff arena att ge sig in på att prata, för att man det är ganska polariserat. Det är min egna uppfattning då. Du har katederundervisningen och så har du de som då vill hitta nya sätt för att kunskap ska uppstå i människor. Ni representerar ju tydligt det nya sättet att göra det. Möter ni på motstånd?
Absolut. Ja. Den vanligaste frågan jag får när jag är ute och träffar skolor, så vi finns nu i 75 länder, så att jag har pratat med många olika lärare i många olika delar av världen och det är nästan alltid samma fråga som jag får av dem, vilket är: försöker ni ersätta oss? Det finns den här generella rädslan i samhället att robotar kommer ta alla våra jobb och allt det där, men inom skolvärlden så är den ännu större skulle jag säga, och vårt svar är kategoriskt nej. Vi försöker göra läraren oersättlig, men vi tror att teknologi kan verkligen hjälpa läraren att bli mycket mer effektiv i sitt lärande.
Förstärka det.
Ja.
Men är det på det du säger effektiv där? Är det om man tittar på liksom de här stora trenderna, är det liksom effektivisering och individualisering, är det det som driver det här, eller finns det någonting annat som ni känner att det här har vi liksom identifierat?
Visst är det individualisering är en jättefråga. Om man kollar på globala utbildningsmarknaden, fram till 2030 så kommer 1 miljard fler elever komma in i skolsystemet och behöva tillgång till utbildning, vilket är en otroligt stor skalningsutmaning. Hur kan man individanpassa lärande på den nivån? Och utbildning är ju det viktigaste vi har enligt oss. Det visar till exempel att utbildning är det billigaste sättet att motarbeta klimatförändring. Hur ska man då effektivt lära ut och inte bara få bättre resultat eller betyg utan faktiskt påverka djupt lärande? Mm. Jag tror att vi går in i, om förra året och en århundradet var industrialismens och var kapitalismens år, så tror jag att vi går in i kunskapens era nu. Där allt mer handlar om hur man snabbt kan lära sig och lära sig om lärande. Mm. Och där kommer tekniken absolut spela en central roll i min åsikt.
Politiska linjen är ju livslångt lärande. De är rätt överens i samtliga partier om att det är viktigt. Det låter ju faktiskt som att ni har hittat, att ni är överens där med politiken. Hittat nya metoder för att ny kunskap ska uppstå på större skala och så vidare.
Absolut, och vi jobbar ju just nu bara mot skolungdomar, så 14 till 18 års ålder. Men jag håller med om att hela samhället måste ju ändras lite i hur vi ser på lärande. Det ska inte vara så att utbildning är det man gör första 18 åren eller 22 år av ens liv. Nej. Och sen så slutar man lära sig. Det känns ju otroligt... ett väldigt konstigt sätt att se på det. Men det är så som jag tycker att det är det som gör att driva ett ungt startup-företag intressant. För att vi tvingas hela tiden jobba agilt. För vi kan inte ta någonting för givet. Och därför så är bolagsskapande en form av konstant lärande. Och det tycker jag är någonting som de flesta i samhället borde ta till sig egentligen från techbolagen och startupbolagen.
Andreas och jag jobbar ju egentligen lite grann inne i samma bubbla. I USA, som de gillar begrepp, då kallar de det ibland knowledge worker, alltså kunskapsarbetare, där sökande efter den nya kunskapen, det vi snarare försöka hitta bra paketeringen av det man inte vet så att man kan lära sig, det är det som är vägen fram. Ständigt misslyckande ger ny kunskap och så vidare och så vidare. Ser ni att ni har en plats att spela även där?
Ja, alltså det vi vill göra är egentligen att fria upp tid i klassrummet för att kunna gå in i de svårare aspekterna av lärande, så kritiskt tänkande, kreativiteten. Det är ju det som skolan ofta får kritik för, att den dödar mycket av det, för det är så mycket golvstoppning när det gäller fakta och kunskap på det sättet. Och där tror vi absolut att om vi kan hjälpa elever lära sig faktan och kunskapen på ett enklare och mer effektivt sätt genom våra läroböcker, så kan vi då sen bidra till att då kommer tillbaka till att läraren ska bli oersättlig. Då kan läraren gå in i den här rollen att bli guiden eller att bli inspiratören eller kreatören för eleven och därmed kunna hjälpa eleven nå mycket högre nöjd och bli mer inspirerad av utbildningen.
Om man kommer in lite grann på er idé där, och om jag har förstått det här rätt, så står ni liksom bakom både plattform och innehåll.
Exakt, att det, liksom... så att det enklaste sättet att förstå kognitivt och tänka på marknaden. Så på ena sidan marknaden så har man 7-8 stora globala förlag som är väldigt traditionella, har fantastiskt innehåll i sina läroböcker, men de har inte innoverat så mycket när det gäller teknologin. Nej. Och på andra sidan marknaden så har du tusentals plattformar som alla löser genom teknik en specifik problem, säg att det är provrättning eller en närvaro eller vad nu än är, men de går inte in i kärnan av lärandet. Och där Cognity kommer in, det är att vi sitter egentligen mellan de här två, så vi gör både vårt eget innehåll, och det kan vara allt från text till animeringar, podcast, videos, interaktiva grafer, så ett helt annat sätt att förmedla alltså kärnkunskapen. Och så är vi en plattform som då analyserar all data som genereras, så att när eleven pluggar med våra läroböcker så får de i realtid feedback på vad är mina styrkor, vad är mina svagheter, vad borde jag som individ fokusera på, och läraren kan också se detta så de kan hjälpa till och guida eleven individuellt baserat på varje elevs behov.
Mer ska jag säga, mer Netflix då än Spotify, men skapa eget innehåll.
Ja, precis. Ja. Exakt, så kan man säga. Ja.
Din bakgrund då? Du är ju... Man ser ju faktiskt passion när du pratar om det här. Men du kommer lite grann från ett annat håll.
Ja, jag kommer från ett annat håll. Jag är från Göteborg egentligen, men har bott utomlands största delen av mitt liv. Så jag har alltid haft det globala perspektivet. Men jag pluggade på Handels här i Stockholm. Och efter det så valde jag att jobba på en investmentbank i London, Morgan Stanley, i 4 år som aktiemäklare. Det är inte lika extremt som Wolf of Wall Street, vill det ska vara. Men det är en väldigt speciell bransch. Jag lärde mig otroligt mycket, men efter 4 år där så kände jag, I mean, bidrar jag verkligen med någonting? Vad är det jag ska, vad går mitt liv ut på? What's my purpose? Vad är mitt why? Som Simon Sinek skulle säga. Och då kom jag fram till, men det här är inte mitt varför att göra detta. Och då hoppade jag av och flyttade hem tillbaka till Sverige. Och efter noggrann sökande så kom jag på Cognity. Och där, jag vet att jag gick ut från min kaffe som jag drack med grunderna när jag träffade dem första gången. Mm. Jag ringde min mamma och jag sa, det här är det jag ska göra resten av mitt liv. Mm. Det var en sån här, ja men det var, det här, och det här, jag vet att det här är mitt livsprojekt och det är så alla på Cognity ser det. Så att det är en inre resa, kan man säga.
Men även, för jag tjuvläste en artikel om det, där Approach, ni kom överens om en roll när du kom in.
Ja.
Och du kände efter ett tag att fan, jag kommer inte riktigt, det jag vill kommer inte riktigt fram här. Så du gjorde en ganska modig sak då egentligen på något sätt och sa att det här håller inte för mig, och så sen kom ni fram till en ny roll. Kan du berätta lite?
Så när jag började på Cognity så var jag säljare. Mm. Det var jag och en annan kille som vi var dammsugarförsäljare som knackade dörr på alla skolans, världens skolor egentligen. Efter det så blev jag sen säljchef. Mm. Och det var det där klassiska att den bästa säljaren gör inte till den bästa säljchefen. Nej. Men traditionellt sett så är det ju så man ser det, att man ska gå upp i karriären och det enda sättet att göra det är att få personalansvar. Mm. Och jag insåg efter ett tag att jag trivs inte och jag är inte lika bra på att vara säljchef som jag var att vara säljare. Men det där, det tog väldigt mycket att lägga egot vid sidan. Så vad jag gjorde, jag gick till grundarna och sa jag trivs inte i rollen. Jag vet inte hur vi ska utveckla detta. Och då sa de, okej, men Karin, ta en bit papper och skriv ner vad skulle du vilja jobba med om du fick designa din egen roll. Mm. Och då gjorde jag det och nu sitter jag här och är affärsutvecklingsansvarig för Cognity globalt. Och det är den där resan att våga lägga egot vid sidan. Jag har inget personalansvar nu, men det är så man ska bygga företag enligt oss. Vi försöker göra att, jag ser att ledarskap är en specialistkompetens precis som vilken annan. Mm. Det ska inte premieras eller vara en finare sätt att ha personalansvar, utan specialister och generalister ska ha samma möjlighet att göra karriär oavsett vad det är man vill göra. Men absolut, jag rekommenderar många att rannsaka sig själv och lyssna på sitt ego snarare än gå på det yttre eller det man bör göra.
För det som är grejen lite grann också, det som är så fint med din historia där, det är att vi ber ju, när vi kommer med disruptiva idéer eller nya tankemönster eller kommer fram med en tjänst som ska göra någonting på ett nytt sätt, då ber vi egentligen de som ska ta emot den tjänsten att göra obekväma förändringar. Vi ber dem att göra rannsakan om det här kan passa in, ta en fight, vara ambassadör. Det är inte bekvämt med utveckling. Så det där modet, om det är någon som lyssnar och känner att de inte har rätt fit i livet just nu, använd modet för att liksom det blir bättre än att man försöker taktiskt göra någonting.
Absolut, och våga vara sårbar kring det. Jag tror vulnerability är bland de starkaste egenskaperna man kan ha som både som ledare och som människa. Och det krävs då att man har också en eller två personer runt omkring sig som man kan vara sårbar med och säga så här känner jag verkligen, och skala av de här lagarna. För mig så har yoga och meditation hjälpt väldigt mycket. Jag vet att det är ju lite klyscha nu att alla ska meditera hit och dit. Men
fast 1 miljon utövare i Sverige, det är ingen klyscha.
Nej, men det är inte det. Nej, och för mig har det varit jätteviktigt. Vi är en väldigt aktiv person, mycket energi. Och att hitta något större sammanhang för mig då, som faktiskt yoga och spiritualismen har blivit, det gör mycket. Jag tror det är mycket det, nu går vi in på en helt annan fråga, men samhället, varför, att vi har ingenting. Nej, men religionen som har gått ner i betydelse för folk, så saknar många ett större sammanhang. Samhället kanske inte är lika nära, så vi är väldigt ensamma som befolkning. Mm. Och då tror jag det är viktigt att hitta någonting som man kan ankra sig i. Det behöver inte vara en religion eller någonting, men någon tro på någonting eller någon känsla för att jag bidrar till någonting större och jag är del av någonting större. Och för mig så gjorde yogan det, och det hjälpte mig sen då att våga konfrontera mitt ego och våra sårbarn. Så att det var en long story kring hur jag kom
dit. Ja, men det är jättebra. Jag ska bara säga att du är på ett safe place här, för vi är där i de där frågorna nästan hela tiden i våra vanliga avsnitt.
Oh, liksom,
att vi har ett behov, ett inärt behov av att drivas av ett starkare varför. Så vi har grymma bromance på Simon Sinek här.
Bra.
Word. Blickar vi lite framåt nu då? Vi tittar på det här priset. Vi tittar lite grann, om vi skulle spana lite grann kring framtiden. Säg 5 år framåt. Du sa ju det, det är ditt livsprojekt.
Ja.
Om vi tittar lite närmare då, 5 år. Vad säger
du? Ja, det är så svårt. Alltså, vi har just nu, vår produkt är kanske 2% av det vi vill att den ska vara. Ja. Så vi har ju så många olika spår vi vill in på. Vi vill bli den centrala resursen i moderna klassrummet för alla världens skolor egentligen. Vi finns ju som sagt nu på 75 länder, men det vi verkligen brinner för är att kunna gå in i utvecklingsländer och göra en konkret skillnad där. Och det är nog någonting vi kommer om 5 år ha förhoppningsvis börjat med. Jag var nere i Ghana några månader sedan och började titta på hur ser verklighetens klassrum ut i utvecklingsländer. Otroligt annorlunda förutsättningar. Det finns sporadiskt med el och wifi, moderna läromedel inte att tala om. Varje skola får 3 euro per elev och år för att täcka alla kostnader förutom lärarlöner. Hur bygger man då ett effektivt inlärningssystem där? Hur använder man moderna resurser? Och återigen, det är där 850 miljoner av dessa 1 miljard människor som vi pratade om tidigare kommer komma i Afrika och Asien. Så det är vårt ansvar att se till att vi kan ta fantastiska utbildningsresurser som vi utvecklar för västerländska länder nu och se till att det kan göra nytta för alla oavsett demografisk eller ekonomisk förutsättning egentligen.
Den coola fighten där är ju då om digitaliseringen och sättet att använda teknologi har den impact som du pratar om i det här, de här 100 åren, då vet vi ju industrialiseringen monterade om världen, då kommer det här också göra det. Så det kan ju vara så att den starkaste ekonomin, starkaste regionen med bäst livsvillkor behöver inte alls vara den gamla västvärlden och här uppe, utan det kan mycket väl vara Afrika, Asien. Så det är ju liksom lite schysst också då att underdogsfighten här, 850 miljoner människor får chansen att tävla på samma villkor med lite mindre resurser, men samma villkor som oss andra.
Absolut, och där kommer vi se klassisk leapfrogging, tror jag. Ja. Och det är ju det som är det coola med det. Och om vi kan hjälpa till att bidra med det, då är det ju fantastiskt.
Ja, men coolt.
Verkligen. Jag tänkte bara knyta an, det var lite grann vad du var inne på där också, att just nyttan er produkt kan göra liksom än större i utvecklingsländer, även om den behövs här i Sverige.
Ja, men exakt. Och det ena är absolut inte det andra. Och det är det som är här. Vi ser till att bygga ett företag som är affärsmässigt hållbart också. Ja, och det är ju väldigt viktigt för oss. Och jag antar att det var därför en del av varför vi vann tävlingen. Mm. Men vi vill inte vara beroende av extern finansiering på det sättet som många startupbolag är. För vi vill kunna driva bolaget i den riktning vi tror på. Och där det kommer ge mest effekt. Kanske inte den absolut största ekonomiska vinningen. Men där vi kan kombinera ekonomisk vinning med rejäl impact, och det är därför vi vill äga och driva bolaget själva.
Ni har ju, ska jag säga, liksom attraherat intresse och kanske också kapital från de människor som också tror på just det här. Yeah.
Precis, så vi är mest ägda av oss själva till absolut största delen. Sen har vi ett par ängelinvesterare och så har vi nyligen tagit in Norrsken och Guldspång som investerade, och vi känner att de passar oss väldigt väl för att de vill ju precis som oss göra impact i världen. De har väldigt långsiktigt horisont med sin kapital, vilket gör att vi har ingen exit-strategi. Vi ska ju inte börsnoteras om 3 år. Och det gör ju att de flesta VC-bolag traditionellt sett inte tycker att det passar ju inte när de har en fondstruktur. Så att hitta rätt investerare till rätt orsak tror jag är otroligt viktigt. Och vi har haft väldigt tur i att vi har hittat både då Norrsken och Guldspång samt alla våra ängelinvesterare. Så att det ger oss en frihet att utveckla bolaget lite som vi vill.
Roligt.
Vi gör utöver att träffa jättespännande gäster som vill ta en aktiv plats i vår digitala framtid, som det så fint står på vår sajt, så gör vi stora ämnesavsnitt där vi djupdyker i vad blir det här? Vad blir exempelvis pengar? Vad blir det i framtiden? Och så tittar vi långt, långt framåt. Så vi gjorde skolan för ett tag sedan. Och då fick vi in massor med data. Vi gjorde jättemycket research och tittade. Det är väldigt många tänkare som tror att nästa stora dominanta företag, alla Google, Facebook, är just en utbildningsplattform. Är det ni?
Ja, man ska inte säga sånt för då blir det inte sant, men förhoppningsvis så är det ju det. Nej, men vi tror att vi kan som
er
få
vision
andra.
Säger åtminstone det som ni tror på, det ni kämpar för är ju den potentiellt den spotten.
Absolut. Ja, men visst tror vi det, och det är därför vi går upp så tidigt och går lägger oss så sent varje dag och sliter så mycket som vi gör, för att vi tror att vi har en unik möjlighet att, som du säger, bygga nästa stora exportbolag från Sverige egentligen. Jag tror utbildning är någonting där Sverige är alldeles för dåligt när det gäller att profilera sig själv globalt. Ja, och jag tror det här kan bli en jätteexportsektor om vi lägger oss, alltså, om vi lägger oss på rätt sätt och ja. Kan se till att utveckla bolagen. Och där ska ju givetvis Kognitiv vara det ledande bolaget, ja. Både i Sverige och globalt.
Nu har ni ju vunnit egentligen det pris som validerar att ni kan ta det spotten. Ja, startup. Nej, men det kan ju vara en viktig notering i resan. Det som ni precis har upplevt här på Serendipity Challenge.
Absolut, visst är det så. Det är, framförallt så är det så otroligt härligt när vi har 70 medarbetare runt om i världen. Att de får se att det jobbet de gör varje dag faktiskt gör skillnad. Och att vi får lite så här, ja men vi är på rätt spår. Visst känner vi det såklart också. Men det är alltid härligt att se att folk förstår vad vi försöker göra. Folk ser den impacten vi har och de vill stötta oss på resan. Och det är ju vi evigt tacksamma för. Så att, det är superkul.
Serendipity betyder lyckligt sammanträffande, positiv överraskning. Det är den här frågan lite. Vi har ställt den här till alla våra gäster. Men har du haft någon serendipitet här på Almedalsveckan?
Ja, alltså, jag tycker att, jag kan inte säga en specifik person eller någonting sånt, men jag tycker att det är en otroligt härlig sammankomst i det här tältet och i den här tävlingen. För att de flesta av bolagen här, det är ju faktiskt bolag som gör förändring. Och att föra samman entreprenörer och människor runt om i Sverige som vill skapa bolag som påverkar kanske mer än politiken kan göra och så vidare. Där tror jag många lyckliga sammanträffanden kommer komma uppstå. Och samarbete, nya tankar, idéer, vad det nu än är. Att inspireras av varandra och för varandra på något sätt som vi gör här. Det tycker jag är en serendipity.
Vi ställer en fråga till alla våra gäster avslutningsvis. Är du redo? Och då vill vi ha ett superkrispigt svar nu då.
Ingen press man då?
Nej, ingen press. Hur stor är digitaliseringen?
Jag tror inte det går att mäta det. Jag tror inte det finns ett sätt att se vad digitalisering är eller kommer innebära, för det kommer bara bli det naturliga. Så digitalisering är allt och ingenting samtidigt. För att det är det som allting går ut på, tror jag.
Poetisk avslutning där. Och väldigt fint svar. Vi har fått alla typer av den där knepiga frågan.
Underbart att höra din berättelse här, Karin. Stort lycka till.
Tack så jättemycket.
Ha det bra.
Tack.